Året är 1981 och vi befinner oss till en början i New York. Gaykulturen får allt större fäste i stan, trots att homofobin ännu är stark i USA och i resten av världen. Plötsligt började gå rykten om att homosexuella män drabbas av en mystisk sjukdom som i nästan alla fall leder till döden. Bögcancer eller bögpesten kallar somliga den. Det kommer inte dröja många år innan det första fallet dyker upp i Finland. Och år 1983 började det vi idag kallar AIDS spridas i landet. Snart står det också klart att också sprutnarkomaner och prostituerade är i riskgrupp att smittas. Allt det här gör att forskningen går långsamt fram. Man anser att de här människorna helt enkelt får skylla sig själva.
Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
Här hemma visar AIDS-statistiken inte en explosiv ökning kanske, men vi har idag 85 personer som är bärare av HTLV-3-viruset som då förorsakar AIDS mot cirka 40 senaste höst.
Vad är det som gör AIDS till en så dödlig sjukdom om man inte får hjälp? Hur tog man hand om de som drabbade i Finland när det här viruset kom hit? Och är det fortfarande en dödsdom att testa positivt? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig för att reda ut det här har jag Peter Klemets som är infektionsläkare och Kjell Lindro som är journalist. Kul att ni är med.
Tack.
Roligt att vara med.
Peter, jag tänker att vi kan ju börja med att reda ut vad är det som händer med en person som smittas av HIV? Liksom vilka symptom får man?
Jo, HIV det är ett virus, ett så kallat retrovirus som är lite speciellt i sin uppbyggnad. Och när det kommer in i kroppen så söker det sig till vissa celler, framförallt så här vita blodkroppar som man kallar för T-hjälparceller som behövs för att hålla i schack vissa till exempel andra virusinfektioner, svampinfektioner, vissa tumörsjukdomar och sånt här. Ungefär 50% av de som infekteras får vad man kallar för första symptomen. Och det kan vara ganska så där banala symptom. Det kan vara feber, man kan få svullna lymfkörtlar, ont i halsen, lite allmän sjukdomskänsla. Och det här kan då hålla på någon vecka, en månad kanske, och sen försvinner det av sig självt. Och i de allra flesta fall så går man sen in i en sån här latensfas som kan vara i allt från några år till 10 år och kanske mera till och med. Och under den tiden så jobbar det här viruset på i kroppen och sakteliga förstör de här vita T-hjälparcellerna, CD4-positiva cellerna. Och sen när de här vita blodkropparna faller ner på en tillräckligt låg nivå så då förmår inte kroppen längre liksom ta hand om så här annars banala infektioner. Och när vi då befinner oss i det här skedet att de här CD4-positiva T-hjälparcellerna är låga och vi har de här tilläggssjukdomarna, då talar vi om att den här personen är inne i AIDS-skedet. Så AIDS-skedet är alltså en del av HIV-infektionen, det är liksom det här slutskedet. Så att man kan säga att det här är de här tre skedena man kan urskilja så där grovt sett i infektionsförloppet.
Och Kjell, du är ju fortfarande journalist, men du jobbar också som journalist i början på 80-talet när det här började. Man började rapportera om det här i världen men också i Finland. Kommer du ihåg, hur var det på den här tiden när det började sprida sig den här nyheten om HIV och AIDS i Finland?
No, på något sätt så påminner ju tiden då lite om tiden nu med det här covid-viruset. Såklart med den skillnaden att det var inte samma omfattning då 85. Så jag gjorde då som ung, färsk journalist som 25-åring, ett halvtimmes reportage. Och det reportage gjordes ju nog för att på något sätt sprida någon slags kunskap och saklig information om då AIDS, för att det hade då antagit på sina håll ganska till och med lite hysteriska proportioner. Det var ju bra löpsedelstuff till exempel, att jag märkte nu när jag tittade igenom mitt gamla reportage som alltså är 35 år gammalt att Vi hade tagit bilder av någon kvällstidningslöp där det stod att AIDS tappade nunnan, en nunna dog av AIDS, sålde man tidningar med. Och en annan finskspråkig tidning skrek ut homotautia jo Tukholmassa, bögsjukdomen finns redan i Stockholm. Så det var ju då, fanns en viss sån här det där hysteri. Jag vill inte överbetona det här att det skulle ha liksom varit så där väldigt allmänt förekommande i samhället, men som sagt, löpsedlarna kunde vara ganska skrikiga. Och då bland de homosexuella i samhället så fanns det alldeles klart en oro att jag var och intervjuade till exempel representanter för föreningen Zeta, som alltså står för Föreningen för sexuell jämställdhet. Och de var ju lite oroliga då just för den här stigmatiseringen som man kunde råka ut för just då.
Hur tror ni att det påverkar rapporteringen och samtalen och diskussionerna kring HIV och AIDS, att det just var då främst homosexuella personer som löpte liksom stor risk att smittas? Påverkade samhällsdebatten på något sätt, tror ni?
Jag skulle säga alldeles klart att den gjorde det åtminstone under en tid. Så småningom så lyckades man ju ändå liksom berätta så att säga sanningen om det här, och den var ju inte så entydig som vissa ville göra gällande just när man talade om att det var en bögsjukdom, vilket låter ganska ruskigt på något sätt.
Och det beror ju på att man inte hade någon kunskap om det hela, hur den hysteri det fanns kring det hela och hur smittar det här exakt och vad är det för typ av sjukdom. Men det var ju så att man klädde om sig helt och hållet i sån här skyddsutrustning när man gick in till de här patienterna. De var isolerade i egna rum, och till exempel den här tandkliniken för HIV-patienter ännu i slutet av 80-talet så läste jag en rapport att där tvättar man både fönster och väggar varje dag liksom, för att man var osäker på hur pass smittsam den här sjukdomen var.
Jag kommer ihåg att en läkare i Sverige, han råkade faktiskt själv också vara homosexuell, så vi fick liksom från läkarperspektiv då liksom med hans egna erfarenheter, så han sa då just att det finns nu två sätt väl som det här sprids på. Det är intima sexuella kontakter och via blod. Är det en sanning som ännu håller?
Jo, det håller nog att det är de här, och så har vi ett tredje ännu som är ganska viktigt, och det är just från mor till barn, att det kan sprida sig då från gravida mödrar under födseln, framförallt den sista delen av graviditeten, om inte mamman och barnet behandlas, och sen då via amning, så det är en sån här viktig del. Men här kanske jag kan nämna bara kort att i Finland så har vi inte haft ett enda fall av ett HIV-positivt barn. Alltså man har lyckats skydda då alla mödrar och barn ända sedan år 2000. Så det tycker jag är en väldigt fin sak att det går att förhindra.
När jag gjorde det här reportaget 85 så var det, slår det mig nu i efterhand, överraskande få som hade då drabbats av det här, med tanke på hur ändå omfattande debatten var. Att på Aurora sjukhus hade man haft 10 fall av AIDS, av vilka 5 hade dött då när jag gjorde reportage 85 på hösten. Medan 20 hade förstadiet, och så fanns det 30 säkra fall med antikroppar mot AIDS. Så det är ju verkligen, känns nu så här i efterhand, som förbluffande små siffror då.
En sjuk historia. Stora Robertsgatan är folktom när jag promenerar längs den, som jag gjort de senaste helgerna under sommaren. Ju närmare jag kommer krogen, desto högre blir musiken. Fast jag är en bra bit bort hör jag att det är Eurythmics som spelas. Gay Gambrini har varit öppet i mindre än ett år, men har redan hunnit bli min och många andra stammisställe. I takt med att allt fler har börjat gå dit har jag också blivit modigare. Jag tänker att 1986 är året när den riktiga Markus föds till världen. Han som vågar erkänna att han bara blir kär i andra män. Det har tagit mig nästan 30 år att bli den jag faktiskt är. Men nu är jag redo. Det hjälper att det finns åtminstone en krog i Helsingfors där jag kan flirta med andra män utan att vara rädd. Men helt okomplicerat är det inte heller där. Hur kan man vara säker på att någon man får gå hem med inte har AIDS? Jag vet att det tar livet av allt flera i USA, men också i Sverige och här i Finland. Pökpesten kallas det och paranoian för att bli smittad är stor. Trots att jag nu vågar anförtro mig till nära vänner och vem jag innerst inne är, så har tanken på att berätta för familjen blivit allt mer avlägsen. Om ämnet om AIDS någon gång har kommit upp på söndagsmiddagen hos mina föräldrar, så är det med ett äcklat uttryck de pratar om smittan som sprids bland homosexuella. Synden straffar dig själv. Det är vad pappa brukar säga.
Vi pratar ju alltså en del om just att det är homosexuella män som det här då verkar sprida sig mycket, vad ska man säga, bland de här personerna. Men som ni nämner här så är det ju också andra som kan drabbas. Men varför har det spridit sig så mycket just bland homosexuella män? Eller är det bara en felaktig föreställning vi har? Eller Peter, du kanske kan förklara, vad är det som gör att det smittar via just homosexuella män?
Alltså jag tror att då när HIV liksom blev känt, det var ju alltså då i början på 1980-talet, alldeles de första åren. Så det var just i de här homosexuella män i de kretsarna. Och jag tror att det är det att där kanske man hade många sexuella kontakter, oskyddad sex. Och sen har man ju kunnat visa i studier också senare att risken för att smittas, när det gäller sexuell överförd smitta, så är den störst just vid anala samlag. Så att det kan ju vara en förklaring till att det just sprider sig i de här kretsarna till att börja med. Men sen, som Kjell sa, så såg man ju snabbt att det var många andra som också drabbades. Men här i de här kretsarna så blev det känt först.
Men det var väl nog, som jag kommer ihåg just då, Peter, att ganska envist hängde den här bilden kvar just som bögpest och straff från ovan. Och jag kommer ihåg att jag citerar någon sån här representant för den här amerikanska så kallade moral majority-rörelsen, en värdekonservativ grupp som sa då att de homosexuella har förklarat krig mot naturen och nu slår naturen tillbaka. Så det kunde gå så här långt faktiskt.
Hur var det då på den här tiden att komma i kontakt med någon som hade HIV eller att det har hunnit utveckla sig till AIDS då innan man visste riktigt hur det smittar och så här? Hur var det?
Det fanns ju väldigt mycket förutfattade meningar om de här personerna och hur det smittar. För det första tror jag att de flesta dolde det här mycket väl, att de hade HIV-smitta. De ville inte berätta om det. Och de möttes av fördomar också inom vården, speciellt inom den del av vården som inte sysslar med de här sakerna så här till vardags. Det fanns till och med vårdpersonal som vägrade att köta HIV-AIDS-patienter just på grund av att de var rädda för att själv få smitta. Så att det här var ingen lätt sits för de här, det måste man säga.
En sjuk historia. Inne på Gegenbrin är luften dimmig av cigarettrök och stämningen är lördagslycklig. Jag sätter mig vid baren och beställer en öl och spejar ut över krogen medan jag väntar på att bli serverad. Trots den tunga luften är det lättare att andas här. Det dröjer inte lång tid innan jag känner mig iakttagen och jag hittar ett par blåa ögon som betraktar mig i ett hörn längre bort. Trots att han sitter ner så säger jag att han har långa ben och armarna är brunbrända i kontrast till hans vita t-shirt. Vi ler mot varandra och det dröjer inte lång tid innan han kommer fram till baren. Han berättar att han heter Mikko och jag är helt säker på att jag vill vakna i hans säng imorgon. Så blir det också. Vi byter telefonnummer och när han ringer flera månader senare blir jag förvånad men glad. Han låter lite besvärad och frågar om vi kan ses. Gärna idag. Visst kan vi det, säger jag. Och så bestämmer vi att mötas i Sinebykoffparken. Ju närmare parken jag kommer, desto mer känner jag en växande oro i magen. När jag till slut ser honom sitta på en bänk förstår jag först inte att det är Mikko. Ansiktet är insjunket, han är hålögd och mager, en helt annan person än den jag fick gå hem med från krogen. När jag sätter mig bredvid honom flyttar han sig snabbt längre ifrån mig. Han tar ett skälvande andetag och i utandningen börjar han hosta kraftigt. Oron i magen verkar starkare för varje sekund som är tyst mellan oss. Sedan säger han det bara, att han testat sig, att testet var positivt, att han hörde av sig så fort han fick veta. Jag stirrar bara ner på mina skor och försöker förstå vad han säger. Mikko börjar hulka så att bänken vibrerar. Utan ett ord eller blick tar jag hans hand i min. Hans tårar faller vart mot min handrygg.
Jag tänker att vi ska prata lite mer om det här, hur det är för den som har drabbats av HIV då, kanske då mera framskriden AIDS. Om det nu är så här, vi tänker oss att jag har blivit smittad av det här och det här har gått så pass långt att jag har AIDS. Hur mår jag, Peter?
Om du har AIDS, att du befinner dig i det här så att säga senare stadie, så då mår du nog inte särskilt bra. Så sakta går allmäntillståndet ner och till slut hamnar man in i en situation där man är en sån här, kan man säga, terminalvård. Och det här såg man ju då i slutet av 90-talet i Helsingfors på Aurora sjukhus. Jag kommer ihåg ännu, jag såg de här patienterna som var i det här skedet och dog i AIDS. Men jag såg också sen, det var precis det här brytningsskedet när sen den här moderna behandlingen, det här paradigmskiftet skedde 96 när det kom helt nya mediciner och det förändrar ju prognosen och bilden helt och hållet. Men att som mest på en avdelning där det fanns 12 vårdplatser så läste jag en rapport att det var 8 AIDS-patienter liksom i terminalvård.
Med tanke på att undvika död av ett virus, så jag kommer ihåg att jag då och ännu idag ibland har funderat på det här med vaccin. Det är ju högst aktuellt med covid, men inte har man väl någonsin fått fram ett vaccin, vad jag vet?
Nej, tyvärr. Man har jobbat jättemycket med det här för att det skulle kunna vara en lösning. Men det här är ett väldigt på sätt och vis lömskt virus, för det ändrar sig hela tiden. Det gör otaliga mutationer och punktmutationer och annat liksom hela tiden, varje dag förändrar det sig i kroppen. Och det gör att det har varit så svårt att hitta ett vaccin som skulle liksom funka på alla de här varianterna. Därför har man gång efter annan liksom misslyckats i det. Och som bäst har man väl fått fram något vaccin som kanske har haft ungefär 30% skyddseffekt. Så att det är ju kanske hoppet att någon gång i framtiden få ett vaccin som skulle kunna ge ett skydd. Men det som är viktigt att tänka och komma ihåg är ju att vi har idag en fullständigt annan situation vad det gäller HIV-behandlingen än vi hade på 80- och början av 90-talet, i och med att de här nya antivirala medicinerna och kombinationerna av dem har tagits i bruk. Och i dagens läge, så de som får behandling och de som följer behandlingsföreskrifterna, vilket är viktigt att man inte lämnar doser, så de kan leva ett helt normalt liv och deras livslängd i dagens läge är i stort sett densamma som den övriga befolkningen. Att jag brukar säga att det är nästan som att jämföra med en annan kronisk sjukdom, till exempel diabetes eller någonting.
Det slog mig också nu när jag började fundera på det här AIDS på 80-talet och framåt, att jag har knappt hört talas tycker jag om AIDS på de senaste åren. Och sen en annan sak är just apropå stigmatisering, så jag har lite svårt att tro att vi år 2020 skulle föra en likadan diskussion vad gäller just i det här fallet sexuella minoriteter som vi förde då på 80-talet.
En sjuk historia. Det går några veckor innan jag vågar söka mig till en klinik där jag kan bli testad. Jag vet innerst inne att det är ansvarslöst av mig. Men skräckhistorien om hur man blir bemött av vårdpersonalen får mig att dra ut på det. Jag håller mig åtminstone borta från krogen. och så gott som all mänsklig kontakt. Men till slut får ovisshetens ångest mig att ta mig till kliniken. Möte med sjuksköterskan blir nästan lika illa som jag var rädd för. Det syns i hela ansiktet att hon helst hade fått en annan arbetsuppgift den här dagen. Hon ställer flera intima frågor som gör både henne och mig obekväma. Vem hade jag haft sex med? Hur hade vi haft sex? Exakt hur gick samlaget till? Efter vad som känns som ett flera timmars korsförhör tar hon blodprov på mig. Hon rörde inte vid mig mer än vad som var absolut nödvändigt. Det kommer att ta ett tag innan vi har ett provresultat, får jag veta. Mikko har funnits i mina tankar sedan jag träffade honom sist. Vi har inte pratat eller sett sedan dess. Fast vi inte egentligen känner varandra, så var jag orolig för honom. Kanske också för mig själv. Att det han går igenom nu är vad som väntar mig. I väntan på mitt provsvar bestämmer jag mig för att ringa honom. En kvinna svarar och jag frågar efter Mikko. Kvinnan är Mikkos syster. Hon säger med darrande röst att han ligger på sjukhus. Han är illa däran, men det kanske är en tröst för honom om han får besök. Hon berättar var han finns och jag åker dit samma dag. I sjukhussängen ligger det någon som en gång var den Mikko jag träffade på Gay Gambrini. Så avmagrad att han ser ut som en fågelunge. Läkaren som går runt stannar motvilligt när jag frågar hur det är med honom. Svår lunginflammation. Det är nog inte länge till nu. Kanske bäst att du inte går för nära. Läkaren skyndar vidare. Jag flyttar ändå stolen och sätter mig nära nog att lägga min hand på hans tunna fingrar. Gråten klösar som kattklor i halsen och jag får kämpa att trycka bort den. Jag vill inte att han ska dö. Och jag vill inte att jag ska dö.
Tror ni att forskningen skulle ha gått lite snabbare framåt om det just inte handlar om då främst kanske homosexuella män och också andra minoriteter, utsatta grupper som sprutnarkomaner och prostituerade, om det var så att det handlar om någonting som drabbar gemene man?
Kanske till en början, ja. Det tog ju tid innan man kom på de här behandlingsstrategierna som man har idag. Men sen hade det ju gått väldigt snabbt. Och jag menar, i dagens läge så jag skulle säga att vi är i en bättre situation vad det gäller den här virusbehandlingen, till exempel av HIV, än vad det gäller vanlig antibiotikabehandling. För där är vi klart på efterkälken. Så det är väl både och. I början gick det kanske långsammare, men sen har det gått väldigt fort och bra. Och man har fått ut den här behandlingen också globalt sett.
Så vi skulle kunna på något vis sammanfatta det här med att när AIDS och HIV blev känt på 80-talet så var det då kanske lika med en dödsdom om det var så att man drabbades. Det fanns mycket ovisshet, fördomar och felaktig fakta som spreds om det här. Fruktansvärt för de som var drabbade, också de runt omkring de som var drabbade, men att utvecklingen har gått framåt och att det idag inte behöver vara en dödsdom om det är så att man får en HIV-diagnos och att man kan leva ett fullgott liv och att det finns hjälp att få. Så att utvecklingen går framåt, vi har ännu lite att jobba med som med allt annat, men vi ser ett ljus i alla fall i tunnelns slut. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Kjell Lindros, journalist. Tusen tack för att ni var med.
Tack.
Tack.
Och det här var vårt sista avsnitt av En sjuk historia. Men missa inte att gå in och lyssna på de andra ruskiga sjukdomarna på Yle Arenan. Stort tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.